Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttan.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är. Över att ha hjälpt till.
Gillar ni när det blir en rysare?
Jag vet faktiskt inte.
Nej, men det är man, precis väldigt kluvet ju, för man mår ju jättedåligt.
Ja, det är som, vissa tycker om att se på skräckfilmer eller när det är så, eller sorgliga filmer. Vissa tycker om en riktig rysare, en riktig sån gastkramande rysare. Jag gör ju inte det.
Nej, alltså, inte heller.
Jag tyckte det var, jag minns till och med att rysarnas rysare är ju Sverige och Rumänien i kvarten 94. Det är ju rysarnas mamma liksom. Mm. Jag minns det som att det var hemskt alltså. Mm. Att det var helt vidrigt.
Ja, precis. Jag minns också när jag var i mitt studentrum 2002 var det väl va? Argentina 1-1. Och den var otroligt spännande på slutet. Och vi fick väl en i stolpen som Mjällby. Ja, det höll på att bli självmål i alla fall tror jag.
Ja, spökade bollen i stolpen.
Ja, precis. Och då gick jag ut i mitt studentrum. Till, ja, det var ju bara ett rum då, men gick in till badrummet och började borsta tänderna.
Gick in i det andra rummet, ja. Så då är det tomt.
Andra rumsrum.
Gick in och borsta tänderna?
Ja, för då hörde jag inte riktigt. Och då, liksom, det har jag gjort, det har, faktiskt när jag började fundera på det har jag kommit tillbaka till den ritualen. Oh. Att jag började borsta tänderna väldigt ymnigt och då så hör jag inte riktigt vad som händer, jag ser inte.
Nej.
Och tänker att det ska påverka positivt.
Ja.
Det är ju jävligt dumt för när det väl händer.
Det är chips också så att det kastar riktigt.
Ja, men då, ja, då får du gå någon annanstans och äta dem då i så fall. Bättre borsta tänderna.
Vi kommer inte vara länge, men kan du bara ge exempel på en sak som hängde på väggen i ditt studentrum?
Ja, det är ganska enkel. Inget.
Nej, jag tänkte faktiskt att det var helt kallt.
Ja, exakt. Men en halvt målad fondvägg. I grått, som jag bara målade den liksom nästan klar.
Fondvägg. Men det var ett bra exempel. Det hade varit lätt att plocka upp Senegal där från 2002 med något sånt där Golden Goal hette det väl va?
Ja.
Snöpligt, tomt efteråt och sådär. Men den stora rysen var ju faktiskt Argentina, ja, när vi skulle ta oss vidare från gruppen. Ett starkt Argentina. Batistuta. Marta och hela jävla Ortega och hela jävla gänget när de sätter fart där och pressar Sverige.
Ja, exakt.
Då var man inte tuff alltså.
Ja, det var jävligt.
Det är klurigt det där, för att meningslös sport som inte gäller någonting är ju helt värdelös.
Ja.
Och så när man ser på en grundseriematch i elitserien till exempel, så bara tänker man att vad segt det är med grundserie. Ja. Det är så lite som står på spel. Nu vill vi ha de andra matcherna.
Ah.
Sen när man väl kommer dit till ytterkanten av de matcherna, då vill man genast tillbaka igen.
Ja.
Då vill man ju till Bern Arena och se Örebro Växjö.
Men jag kan fan, det som jag tänker på det är nog den sporten som jag helst konsumerar. Det är när man kan bara titta på det lite skvalandes. Mm. Man kan göra lite pilla med lite annat. Man kan gå och göra en köttbullsmacka och så är det Önnered Hallby tryggt på tvn i C-more-appen.
Mm.
Man inte behöver liksom anstränga sig, man behöver inte tycka någonting, man behöver inte känna någonting. Man bara finns.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, eller hur? Man bara finns. Nästan siddenskt ju.
Ja, men det är inte nice när det är de här riktiga jävla rysarna, när allt är på spel.
Samtidigt så vi kan ju inte helt undvika dem heller. De måste ju finnas där, annars finns det ju ingenting att spela om. Annars är det ju helt meningslöst.
Ja, de betydelsefulla matcherna. Vi måste nog ändå ha dem.
Sen dyker de inte upp sådär alldeles hela tiden. Det kanske är det som är räddningen, att de kommer strövis. Ja.
Vad är en rysare då? Ska vi försöka med... Det är ju inte den här en upphämtning. Någon ligger under med... När Sverige spelar lika mot Tyskland i Berlin. Det är ju inte en rysare, eller hur?
Just det.
Nej.
Riktigt.
Det är en upphämtning.
En upphämtning, ja.
Och det hade aldrig kunnat bli en rysare. För att det stod inte så mycket på spel.
Nej, det var inte så mycket på spel. Nej, precis.
Det är det handlar om. Mm. Det ska finnas en buckla, en degradering helst på törnet.
Ja.
Men jag har ett exempel här som när jag stöttade på det så tänkte jag just det. Är det här en upphämtning eller är det en rysare?
Mm,
eller kan det till och med vara båda?
Oj,
det är en upphämtning.
Ja, kanske.
Du vet inte vad han har sagt.
Nej.
Har du fuskläst? Mm. Du vet ju inte vilken av dem jag kan ta.
Nej, jag läser det varandra små.
Men jag hörde det på sättet du på.
Okej.
Jävlar.
Ja, det är intressant när man poddat nu i några hundra avsnitt så märker man vart man är på väg lite. Det är fint. Men om jag säger Iron Man 1997, vad säger ni då?
Vad sa du för någonting?
Iron Man 1997.
Iron Man.
Är det den filmen med Sylvester Stallone? Eller?
Nej, Sly. Nej, men det är en tävling då, Iron Man. Ja, som är ju triathlon-tävling.
Mm.
Som heter Iron Man. Och
säg det en gång till.
Iron Man.
Jag tror redan där så kan vi...
Väldigt förvånad. Är det nu för att du försöker så här... Nu försöker du gå utanför handbollen. Så här, ska vara lite duktig. Så, så blev det Iron Man. För
kan det ens bli en rysare i något så obskyrt?
Men jag tycker ni ska...
Fortsätt, okej.
Okay. Ja, men jag tycker att ni ska... Vi ska fan... Vi säger det ganska ofta. Slänger oss med att vi lägger upp det här på vårt Instagram. Men fan vet om vi inte ska göra det då. För att här är det då två löpare. De har alltså simmat i nästan 4 kilometer. De har cyklat i 180 kilometer. Och nu springer de ett maraton. Och det är två tjejer då. Sian Welch är först ut... Som man ser det här, liksom när man ser målgången. Och hon kan inte stå på benen. Hon är så trött. Börjar krypa, hon sätter sig. Alltså man ser att hon är knappt medveten. Men blickar bakåt. Och där ser hon Wendy Ingram. Som också stapplar fram. Ramlar,
jag ser nu så en sitter och väntar på den andra.
Ja.
Hur länge kan jag vänta innan jag måste sätta igång igen?
Exakt så tänker hon.
Kommer en krympling.
Börjar krypa. Ja, men nästan ramlar ihop igen och den här Wendy går förbi Sian, men de kryper över mållinjen.
Welch and Ingram crawling in a battle.
Det är
målfoto då eller?
Ja, men mer eller mindre, och så bara rasar de ihop och så kommer de olika män och bär dem sen från målfollan. Och då är frågan, det kan väl vara, tänker jag, båda en rysare. För det är oerhört jämnt.
Ja, det
är så stilla. Ja. Det är helt knäpptyst i Iron Man.
Men det är väl inte, är det någon där då? Och titta.
Fan, vad skeptisk han är till Iron Man.
Ja, då tycker vi, nu är vi ute i sumpmark.
Men jag tycker, men Christian har rätt i sak här. Det låter ju verkligen som en rysare. Alltså,
det är det kanske för de inblandade. Deras föräldrar.
jag
skulle säkert
mamma Ingram minns det som en. Men att det är ett utdraget långt slut och man har hållit på jävligt länge. Just det, också känslan av att man har hållit på länge tror jag är viktigt, att liksom, att det har varit så här en riktig man har,
nu är jävligt liksom oviss på upploppet och vi får ju verkligen vara med om det här upploppet så att säga.
Ja, jag tycker att den till sin form har, nej vad säger man?
Rent teoretiskt
är det en rysare att göra med.
Ja, det är ju kul att konstatera det. har du fler exempel?
Nej men det måste man väl ändå nämna i sammanhanget. Det senaste som har etsat sig fast är OS-finalen i fotboll. Där vi har en straffspark med Karolin Seger.
Ja, just det var ju fruktansvärt.
Det var det på så länge med, ja. Precis.
Och vad man kände sig tom.
Ja.
För det, och nästan lite arg va? Inte på henne, men på liksom...
Arg var jag nog inte riktigt.
Nej, okay. Men jag känner en orättvisa. Jag känner den där primala som man alltid säger, eller jag alltid säger, och som jag har fått efter pappa. Ja, jag går till helvete. Så. Uh-huh. Vilket du inte alltid gör.
Nej.
Men det låg liksom i luften att på något sätt ska hon... Det är så jävla uppeggat när hon lägger bollen på straffpunkten. Det kan hända så mycket vackert där.
Men det har man ju också varit med hela matchen, hela turneringen från första. Och sen de här förlängningarna som där man ser mig så jävla trötta. Det var det inte så jävla varmt också de matcherna. Kanske inte just den i och för sig, men det har ju varit några matcher var så helvetes varmt. De liksom bara,
de är väldigt trötta.
Det var ju verkligen så att de kröp fram liksom.
Ja, det är hela damfotbollens historia. För fan, från Pia Sundhage och Ulf Lyfors salig i åminnelse och fram över EM 84 och alla finaler och VM-finaler och silver och fan och hans moster liksom, som ligger där på straffpunkten också.
Nej, men SKT på en resa är kanske också att man samlas människor som normalt sett inte tittar på den här idrotten eller mästerskapet eller så här. För det är så pass mycket på spel. Ja. Alltså, kanske i och för sig om snarare med matchens dignitet att göra, men att de rycks med i alla fall på slutet.
Ja. En annan sån rysare som hade det där, tror jag att även folk som inte bryr sig om sport såg den och bara förtrollades av den, var nog ändå Nadal Federer 2008. Alltså den minns jag. Det var ju två regnavbrott också som gjorde att den blev så över 6 timmar liksom. Och att det var så här
med avbrotten inräknade eller?
Ja, det måste det vara ju.
Det var ett korta skruvar då.
Ja, de
var inte så här.
Nej, men det var ju typ det.
Industrisemester
så regnade vecka. Ja, men det minns jag att det var så, och nu när jag liksom återvände till det här, så minns jag, just det var så jävla mycket på spel också. Dels då att Federer kunde vinna sin sjätte raka Wimbledon och slå Björn Borgs rekord, och det visste man ju typ att så här, det kommer nog aldrig slås. Och så sitter Björn Borg liksom, har ju nog letat sig dit och får se, han är på plats, så sitter på en av de bästa platserna där. Och sen Nadal som hade vunnit Franska öppna, och om han skulle kunna bli den första att vinna Franska och Wimbledon samma år sen Björn Borg gjorde det också. Och att i Franska öppna samma år så slog ju Nadal Federer. Och att i tredje raka Wimbledon-finalen som de möts då. Och Nadal har liksom ätit sig så här lite närmare hela tiden. Och att Federer är världsetta och han skulle förbli världsetta oavsett vem han hade förlorat mot. Om det inte var Nadal liksom. Alltså jävla mycket på spel. Och sen att så är det med det här utdragna. Nadal tar de första 2 seten. 2 sets it is to Rafael Nadal. Jag tänkte såhär, nu går det ju inte liksom. Och Federer hade varit sjuk innan också, så man visste såhär, hur bra kondition har han. Och så tredje och fjärde set går båda till tiebreak och Federer vinner dem och lyckas hålla den vid liv. Och då får Nadal ont i sina knän. Kommer du ihåg det? Han var såhär hårt tejpade, nästan slattetejp under knäna. Så han får liksom behandling. Och så blir det regnavbrott och så, okej, nu får Nadal vila sina knän. Och så ramlar han sen vid något tillfälle, men får ännu ondare. Så man vet att båda springer runt och har så här ont också hela tiden. Och så är det de här långa jävla bollarna hela tiden. Och att Nadal, kommer ihåg, spelade alltså så här nästan larvigt mycket på Federers backhand. Alltså så mycket så att, det var så här, att man nästan tyckte att det var orättvist typ. Och den är så skör också, den här enhandsfattade backhand då, som Federer måste slå hela tiden. Och han bara matar bollen på den hela tiden så här.
Psykologiskt spel också som är spännande.
Alltså vet man så.
Som du säger, psykologiskt också. När det ska dra ihop sig en tennismatch där och viktig egen serve, så blir det 0-15 och 0-30. Det, så vet man, då är ju nästa val, måste man ju vinna 15-30. Ja. Lite skönt, lite annorlunda. Ja. Slag är så jävla viktigt. Det går ju liksom inte att passa i sidled några gånger på egen planhalva och spela bort en halv minut eller sådär som man kan göra i fotboll. Utan bara enda slag, varenda liten jävla rörelse.
Och det är bara du som kan göra det. Så att
Och så i fjärde set så har, nu är det tiebreak, och då då gör ju Nadal ett par, typ, han gör ett dubbelfel.
And he is 2 points away from the championship and he will serve the next 2 points.
Och han har också någon, det är två stycken backhandslag som Federer slår. Vi återkommer till den här backhandslagen. Två backhandslag som Federer slår. En som är på en sån här stenhård serv som han bara möter på kort uppstuds liksom och får över. Ingen fattar hur det gick till. Liksom. Och sen har han en, någon slags passering där han är hårt pressad ut i höjna hörnet också egentligen bara chansar vägen backhand. Liksom.
Oh my goodness! Check this out. The two best passing shots of the tournament without doubt have just taken place on the last 2 points. It's 8-all. What's next?
Så var jag så här, han får inte död på honom. Och då förra matchen, alltså förra Wimbledon från året innan, var också en femsättare. Och den var typ de flesta överens om så här, den borde Nadal ha vunnit. Typ. Han hade några, alltså han, typ, han hade några, jag tror han hade några matchboll, han hade några break i fjärde sättare också som var så här, han skulle verkligen vunnit den matchen. Men Federer lyckades sopa hem det till slut och sådär. Och då grät ju Nadal typ, så satt jag omkring som inte grät 2 timmar efter matchen. Var totalt körd liksom. Och man ska komma ihåg att 2008 var ju med så här, alltså då hade Nadal 3 Grand Slam. Alltså att Federer hade 12. Så det var ju som innan de hade blivit jämlika som giganter liksom. Djokovic hade typ vunnit en. Och jag minns det som att, jag vet inte om ni kände igen mig, typ att man satt ju där och kände man så här att alltså Nadal kommer ju slå Federer på gräs någon gång. Alltså vi ser ju hur det är ju på väg typ att han är liksom starkare, han är lite yngre så här. Det kommer ju hända någon gång liksom. Och man ville se himla, jag ville se att det fortfarande skulle vara Federer som var liksom som var, alltså, det var så jävla jobbigt. Och sen vinner Nadal och man, känslan då är ju att Federer aldrig någonsin kommer slå honom igen liksom.
Har du sett siffrorna så att man bara får smaka på rysan?
Ja, men då är det
i sifferväg.
Det är 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9.
7-9.
Alla säger, efter matchen säger man ju så här också typ att den, man, det var ju en otrolig match. Björn Borg säger det är den bästa matchen någonsin spelats. McEnroe säger det var den bästa matchen någonsin sett liksom. Sen så sägs det då att Stefan Edberg är med, om det är i Sportspegeln eller vad det är. Och då är det någon som tar upp då de här backhanden, en av de här backhanden, jag vet inte vilken del av dem är i Hysteriska två. Och då när Stefan Edberg blir påmind om den här backhanden då, så ser han ju den direkt framför sig. Då ska Stefan Edberg bara ha gjort ögonen så här. Ah. om den backhanden. Och det är det starkaste kraftuttrycket som Stefan Edberg har gett.
Ja, för du gjorde ju himla ögonen här.
Ja, jag gjorde
och jag försökte se så här, hur skulle Stefan, alltså det skulle alldeles för mycket ansiktsuttryck. Ja. Det går inte att föreställa sig.
Tänk så här, den backhanden. Ögonen.
Men det är himla han då.
Det är inte himla som är
med ögonen.
Utan det är mer liksom ja. Ja, men, oh my god.
Fast då, ja, jag tror att du gör det här väldigt bra ju, som nästan som skådis, men jag tror inte att han, jag tror inte att Stefan Edberg,
du tror att det är en lögn.
Det tror jag är en lögn, och det är så att han inte kan öppna ögonen så tydligt som du gjorde nu. Så att det syns hela vägen.
Men visst var det så att när man såg den matchen, visst var det så att man bara okej, nu är det faktiskt så att nu hur tennis kan spelas, det är ju förändrat liksom. Alltså en bra match i tennis, nu är det faktiskt, det betyder något annat nu liksom. Det var en sån match liksom.
Jag hade några svarta tennisår här, ska jag erkänna, alltså. Jag kan inte minnas att jag satt och tittade på det här.
Men nu har du ju inlett en egen karriär ju.
Ja, men nu är det lite mer. Nu såg jag finalen i Australian Open här, vilket också var en jävla rysare för övrigt. Mm. Nadal vände och vinner.
Det är en bra sport för rysare faktiskt.
Ja, det är det ju, verkligen. Men jag hade några dåliga tennisår här. Grämmer mig. Kommer jag aldrig få tillbaka. Jag tänkte ta er till hockeyrinken. En liten kortis. Mm. För hockeyn har någonting som nästan ingen annan sport har. Där den här sudden death. Plö- plötsliga döden. Mm. Fotbollen försökte ju med golden goal, silver goal och sådär, plockades ju bort, där spelar vi alltid tiden ut så att säga. Ja, handbollen, pass. Samma sak, går ut och straffar där också. Klubba bollsport, det var vi med. Innebandy kanske han hade, men det är väl inget jävligt som bryr sig med.
Kan vi inte bara klippa in lite när Mats, jag tyckte det var så jävla fint när Mats Egerholm jag har aldrig hört det som begrepp innan, klubba boll. Han pratade mycket klubba boll också, hur han betonade klubba boll.
Det är bandy, det är innebandy och det är landhockey. Som Sverige ju borde vara bättre i med tanke på det klubba bollarv som finns. Men det kanske också är klubba bollarvet. Mm. Sverige kanske är det land som har mest klubba bollidrotter. Mm. Bor i Spanien så kanske det inte finns lika många idrotter klubba boll att välja på.
Klubba boll.
Ja, nej, men just den här sadden gör ju att det blir det som redan är vidrigt blir ännu vidrigare på något vis. Ja. Det är liksom en studsande liten gummiklump. Och Hockeyallsvenskan 2015-2016 var en ruggigt märklig historia. Kanske en av de konstigaste hockeysäsongerna jag har upplevt, åtminstone sedan 1983. Halvvägs in i säsongen.
Så är du 2015 nu?
2015.
Oh, herregud. Mm. 100 år senare än vad du... Okej. Okay.
Ja, halvvägs in i den hockeyallsvenska serien så leder Tingsryd. De toppar tabellen. Bara det förstår man ju. Nu är det någonting som är riktigt konstigt här. Sist ligger Leksand. Då sparkar Leksand sin tränare och sen tar de in Perra Jonsson, som är Sveriges mest välutbildade tränare. Han har tagit alla stegen i tränarutbildningen i ishockey. Det vill säga, 1, han snusar. 2, han jobbar som brandman. 3, han är från Värmland. Så såg det ut ett tag i ishockeytränarutbildningen i Sverige. Mm. Kom du från Värmland, gjorde lumpen som brandman, så kom du ut efter tjänstgöring så var du ishockeytränare. Vare sig du ville det eller inte. Automatiskt assisterad förbundskapten till Kronor.
Åtminstone.
Vad händer då? Jo, Leksand sportar upp sig. Tar sig på något jävla vänster över ett streck, eller till och med 2 streck, och in i ett slutspel. Och det ska vi inte försöka förklara här hur det går till, för det var otroligt invecklat på den här tiden. Men de lyckas slå ut Tingsryd och ställs då mot elitserielaget, eller SHL-laget, Modo.
Det måste ha lite skönt för Tingsryd att åka ut ändå. Eller?
Det var alltså. Så det blir en rysare.
Den här säsongen, det är ju en rysare i rysaren så att säga. Den hockeyallsvenska finalen spelas ju mellan AIK och Tingsryd. Och den avgörs i bästa 5. Femte avgörande matchen går på Hovet, går till sadden. Där avgör Robin Kovacs efter att Tingsryd har skjutit ribban. Det var bittert alltså. Då hade Tingsryd fått kvala till SHL istället. Nu blev det AIK som åkte ut visserligen. Modo är ju jättefavorit. Leksand har inte sett särskilt bra ut alls. Och den här serien ska spelas över bäst av 7. Modo vinner de 2 första matcherna behändigt och stort. 5-0 hemma i första. 4-0 borta i andra. Leksand gör alltså inte ens mål. Och här börjar alla inse att det blir Modo som blir kvar i SHL. Och sådär. De är alldeles för bra. Match 3, lite av en nyckelmatch. När man ska summera det här så småningom. Den lyckas Leksand vinna uppe i Örnsköldsvik på Modos hemmaplan i sadden. Hade de förlorat den så hade Modo lett med 3-0 i matcher. Och jag tror inte något lag i svensk hockey har tagit in ett 3-0 underläge i matcher. Någonsin. Och vänt. Man behöver vinna 4 raka då. Leksand vinner också match 4, så nu är det alltså 2-2. Ändå tror alla att Modo ska vinna. För att de är bättre i alla matcher. Vinner skotten och skapar jättemycket chanser och sådär. Modo vinner match 5 med 7-1. Leksand lyckas ändå utjämna den jävla serien till 3-3, så det skulle spelas en avgörande match uppe i Örnsköldsvik.
Det känns inte rättvist riktigt.
Nej, det är det inte någonstans.
Där lägger man upp målen så.
I den 7:e avgörande så går Modo upp till 3-1. Jag tror de vinner skotten i matchen med 50-18. Leksand är utspelade i princip. Med 2 minuter kvar av matchen så kommer Modo i ett 3-1 läge, för att Leksand reducerar 3-2, ska ligga på dem för en kvittering, tappa puck i egen zon. Modo kommer 3-1.
Vi släpper den på Wells, där sköt själv. Det klingar väl lite grann i stolpen.
Skjut i stolpen. En Leksing lyckas liksom, när pucken är på väg in i mål, slå han botten med näven sådär.
En utespelare.
Och vänder han på spelet, går upp och skickar in 3-3.
Här kommer skottläget för Ytterell och han gör det igen! Alexander Ytterell kvitterar till 3-3. Och vad är det som händer med Leksand den här säsongen? Man kan aldrig räkna ut Leksand. 19.08 gör Alexander Ytterell 3-3 och det här är ju helt osannolikt.
Då filmar de Peter Forsberg som sitter på läktaren, som drar programbladet i marken, reser sig från sin stol och går därifrån. Vansinnigt. Ja. Här har de varit så jävla överlägsna hela matchen. De borde punkterat flera gånger. Men så låter de ändå Leksand komma i kapp och gör 3-3 och tar inte sadden till och med. Och nu ska det avgöras. Nu är det sjunde avgörande matchen, sadden. Sista målet vinner. Laget som gör det går upp. Laget som inte gör det åker ur. Det är ren katastrof. Man börjar montera isär skrivbord och sådär. Folk får sparken. Hela faderullan. Och jag kommer ihåg, jag satt med en middag hemma och bara sneglade lite på telefonen så jag skulle se resultatet sådär. Men sökte mig bort från middagsbordet så att de andra satt kvar och käkade middag, och då satt jag i framför tvn. Och inte i soffan, stod framför tvn för att se det här avgörandet, för att det var så spektakulärt. Och då händer det osannolika att Brook heter han ju inte. Nej. En amerikan, det heter Brook.
Hallå Brook.
Brook. Brock.
Ja. Det kändes inte som att det blev så mycket bättre.
Nej, faktiskt inte.
Brock Montpetit, en liten amerikan som några minuter in i sadden, liggandes i luften, får iväg ett skott.
Takarek som tappar pucken för gott. Montpetit, här är möjligheten för avgörandet. Montpetit avgör! Brock Montpetit skjuter Leksand till SHL! Och säsongen som Leksands IF gör, det är helt makalöst!
Han avgör alltså matchen. Han ligger som ett streck. Får någon smäll och
som bönar då kanske lite eller?
Ja, men lite.
Vad roligt att du...
eller?
Ja, Lars Berg Böta Hasselberg var ju
Böta.
Den som, exakt, bönar var ju mer finurlig så, ja.
Lite mer
på 9 meter.
Böta var ju på... Magnus Andersson kanske. Ja.
Så de avgör ju den här jävla matchen, den här lilla amerikanen. Men, så det blir helt tyst.
Förlåt, vilket lag spelar han för?
Leksand. Oh. Ja, så det blir helt
tar sig hela vägen.
7000 pers, helt tyst, helt i chock.
Men det
då... Bert Forsberg, han är ju på väg till Denver redan. Skogstokig, vansinnig. Och Modo, detta är 6 år sedan nu, och de är ju fortfarande kommit tillbaka till
Texas.
De är fortfarande nere i skiten och härja. Brook Montpetit, 26 år gammal, han lägger av. Detta är det sista målet han gör i
karriären. Jävla coolt.
Det är det sista han gör.
Brock, congratulations.
Oh, thank you. I have no words.
What happened?
Well, I remember it falling over and shooting for the corner, and I didn't even see it go in. I just saw guys tackling me, so like I said, there's no words.
Vad gör han idag?
Ah, ingenting. Han trött på att flänga runt i Europa och spela hockey, så han bara sket i det. Det är rätt härlig avslutning på en karriär. Sådär.
Fint att han tyckte att det var Europa och var i
Leksand.
Leksand. Ja.
Och leksingarna kallade det, skrivs böcker och dokumentärer om det här, för att det är så fruktansvärt osannolikt med tanke på hur säsongen såg ut tidigt. Och sådär. Och leksingarna kallar det här för Miracle on Ice, då, deras eget.
Mm.
Några år senare så ligger Leksand jävligt skrynkligt till och ska behöva kvala sig kvar när corona slår till och man blåser av hela säsongen.
Ah.
Det kallar de för Miracle off ice.
Snyggt, eller?
Ja, jag tycker det är bra.
Ja, jag tycker också bra.
Synd att man inte kan liksom sälja något med eller kapitalisera på det på något sätt.
Ja, Perra, vad säger man? Grattis härifrån.
Jag vågar lufta. Inte spelmässigt kanske, men när vi kommer där, då ligger det där.
Men Perra, förklara. Jag förstår inte. Jag förstår ingenting. Men förklara för mig. Någon du måste.
Det finns inte. Jävligt vilja i dem alltså.
Men hur har du kunnat leta det här laget till det här?
Ja, det är, jag har ingen svar på nu, men jag trivs rätt bra.
Du gör det va?
Ja,
ut och fira med dem. Grattis. Grattis.
Jag bara sticker in emellan om du var klar med den.
Nej, jag är klar.
En snabb gissare.
Ja. Nu ser Christian kör någon sån. Nu är det något sånt långlopp kanske? Eller sånt.
Nej.
Du har tittat närmare.
Nej. På. Man ser långa. 07. Jag sköt bel.
Jävla jämt alltså. Målfoto.
Kollar ni på den jävla Iron Man-klippet så ska ni hålla käften sen. Första gången i historien sedan 97. Nej, fan. Första gången på 97 år så stod ju Sverige ett OS-guld i hästhoppning.
Ja.
Det var ju jävla gissare.
Ja, det är sant.
Hjältarna Henrik von Eckermann på King Edward. Malin Bajard Jonsson på
Butterflyflip.
Indiana. Och Peder Fredriksson på
All In.
Pingu.
Ja, men det var en jävla gissare.
Ja, men det var nu menar du det. Ja, just det, precis. Ja, då är klart Butterflyflip är väl... Det är väl död och begraven att det här.
Ja.
Ja, det vet man inte. Hur gammal blir en sån häst?
15 år kanske. Oj, nu killgissar jag. Men det ska jag tänka på.
Då
jag tror
att
i slutet där så har de mest samlag liksom.
Mm.
Slutet av liksom, livet. Så
vill jag också gå.
Det, är lite, det skiljer oss från hästarna, vi ska inte fördjupa oss i det kanske, men när vi är på slutet av året så är det inte, i alla fall inte de jag känner som precis har dött, har inte varit samlag på tapeten så att säga.
Tänk då, vad man säger.
Frågat då, verkligen.
Men farfar, då är Gillis, då är ju han sistens. Men det var inte, alltså, det var inte mycket sex.
Tänk att
det
ändå är så att någon gång för man ut den för att aldrig mer återvända in. Det är lite konstigt att tänka sig.
Det är verkligen konstigt att tänka sig. Och det problemet har ju inte. Eller det
fast man kommer inte tänka det då. Någon gång gör man det.
King Edward, Indiana och Orlin, de har ju inte, alltså de har det problemet också, ja, men de är inte lika påtagligt.
Nej. Ja, vi sitter lite snuskigt nu.
Det är fakta.
Exakt.
Det är fakta, vad ser snusk? Vad är det för fel på det?
Nej, men det är också jobbigt att tänka sig nu när man kommer upp i åren att det går så fort ju. Att man ska tänka sig att det är faktiskt...
Jag kommer ju tänka det en gång. Det är nu så sällan, men... Ja, kanske redan hänt.
Ja, exakt. Men det är ju ändå så att jag vill ju in i handbollsvärmen lite. Och jag tänkte ta oss in i den samma med, jag läste på Twitter en lyssnare som önskade lite gnissel.
Det här hittar du på.
Nej.
Att folk hör av sig såhär, ska vi ha lite mer handboll av Christian? Så här. Alltså det är okej, Christian, kör handboll, men du behöver inte ljuga ihop att du har fått någon så här brev av någon.
Det blåvite Erik Askeblom efterlyste på Twitter lite gnissel.
Ja, det såg jag också att så, folk har sökt. Menar de det verkligen? Vill de ha gnissel? Ska vi ge dem lite gnissel?
Exakt, som en väg in i finalen EM 2002 i Globen.
Det är klart de ska få gnissel.
För att Sverige tagit sig till hemma EM-finalen 2002. Mm. Spelas i Globen.
Ja, mina damer och herrar, alldeles strax är det avkast i EM-finalen 2002. Den mellan Sverige och Tyskland. Det känns som om det här kan bli ett klassiskt svenskt idrottsögonblick. Det känns i luften här i Globen. Folket står nu upp i bänkarna och applåderar inför Bengt Johanssons NHL-final. Och du vet inte riktigt vad du förväntar dig av Tyskland.
Det är en härlig känsla att vara här i Sverige och vi hoppas att vi får möta 6-0-försvar.
Då tar vi dem.
Ja!
Spelar Sverige alla sina matcher i Globen eller?
Nej, började ju i Skandinavien.
Ja, just det. Det var jag uppe och tittade på i Skandinavien. Mm. Och bilder på det här, man har tagit med en sån riktigt billig, dålig sån kamera som man hade med framkallad. Tänker alltid på fotohandlarparet.
Ja, just det, ja.
Katrina Costa-ärendet som framkallade lite bilder där det...
Jaha, jag tror du menar att det alltid var ett par som hade fotobutiken. För så är det hemma i Halmstad. Simsalabim heter de. Mm.
Ja, det var alltid ett par. Ja. Det var ett fotohandlarpar som var inblandade i Katrine de Costa-ärendet. De såg ju vad som var på bilderna.
Just det.
Alla som framkallar bilder.
Ja, ja, det kan ju vara
mycket
spännande. Snusk.
De har sett mycket sina dagar
fotohandlar. De såg allt som var på bilderna. Det är
de framkallade bilderna.
Ju. Jävlar, det är alltså... Jävlar, vilken...
Tillbaka då till EM 2002 just i Globen. Den här matchen böljade, jag vet inte om ni kommer ihåg den, men den böljade fram och tillbaka. Det såg ganska mörkt ut, med 18 minuter kvar så står det 20-17 till tyskarna. Och de har ju Dragonski på mittsex som är 2-14 lång. Som vi inte fick alls
grepp om. Han har växt lite, igår var han 2-11.
Nej, det var Folke Serbe.
Okay.
Högernian. Den gängliga rödlätte bleke högernian.
Mm.
Folke Serbe.
Ja. Ligger fint i munnen. Så att de var ju, de hade ju, det var ju väldigt svårt för oss att få stopp. Men Peter Gensen gör några viktiga räddningar som så ofta. Vi tar oss i kapp och sen tar sig tyvärr tyskarna förbi Onio. När det bara är 40 sekunder kvar ungefär så får de en styrmefoul. Tyskarna mot sig, alltså i deras anfall mot oss.
De ska vinna den här matchen.
Jag tycker de ska kasta ut bollen.
Ja, det får de ett offensivt.
Ja, en styrmefoul. Tyskarna gör en offensiv foul med 30 sekunder kvar.
Som jag inte tror för mitt liv hade blivit styrmefoul om det hade gått, matchen hade gått till Kiel. Alltså det var en hemma.
Fan,
dumma konspirationer.
Jag gör gällande att det inte hade blivit vårt frikast.
Jag är nästan sugen på att klippa bort det här. Vet inte, kan vi inte bara få att vinna den matchen? Ska vi,
ja, men,
det är så oerhört så här, vad är det här för jävla benhård granskande? Liksom.
Vi ligger under med en boll. Men vi får chansen till ett nytt anfall. Där håller det på att gå åt helvete också för att de inte vet riktigt vad de ska göra. Men Bengt tar timeout och det är 15 sekunder kvar. Han samlar gruppen och det är ju en klassisk timeout. Mm. För den är ju inte så stringent kan man säga.
Nej.
Vi kan lyssna på den.
Det är timeout av Bengt Johansson. Det är så bra man kan ta en timeout tycker jag.
Vill vi ha kantavslut?
Ja, jag vill ha Johan Pettersson, det kan jag säga direkt. Ja. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott.
målvakten är väldigt bästa.
Diagonalpass till Johan och Johan tillbaka luft. Jag vet inte.
Här ska vi spela. Eller vi ska köra falsk check.
Ja, kör den. Jag tycker vi ska köra. Ska ni köra?
Nej, vad säger du? Vad ni vill göra?
Alltså, så Löfven kommer få den tillbaka.
Det är ett
tungt mål. Ja, och så kör vi falsk check rörelse. Eller?
Vi måste bestämma oss. Ja, då kör vi då. Vilket? Ja, vi kör falsk check. Tar ut
målvakten. Ja, släder du in Sivertsson. Sivertsson tar på den tröjan snabbt. Sivertsson.
Vem? Falsk check, Staffan.
Startar jag.
Du startar.
Han säger ju Schneider först och det är ju en annan spelare som knappt har varit med.
Men ja,
som, så, och så letar han efter, han gör det fint Bengt också, han skriker Sivertsson! Och så bara pekar han bakåt, han tittar liksom inte ens på vad Thomas är utan bara skriker. För han vill ha in en extra spelare då.
Uh-huh.
Så att målet är ju tomt, det svenska målet är ju tomt här. Och för mig är det inte klart vad man har bestämt. Jag vet inte för er andra vad ni säger när ni har den här tematen. Och vi har pratat med Staffan Olsson, en av hjältarna i Bengen Boys.
Framförallt förutomstående så är det ju en kaos tamat. Men att det är inte lika kaosaktigt för oss som är involverade i det. Men jag kan ju förstå att hur kan man veta vad vi ska göra egentligen. Men att det är utkristalliserat rätt klart i vilket fall. Och sen så att jag bryter det mönstret. Tror jag tycker inte det är synonymt bara för mig utan för många av oss spelare på den tiden i landslaget. Så att det var väl en av våra största styrkor kanske att vi kunde byta mönsterna och det gör jag ju.
Okej, så att Staffan tar det i stundens ingivelse där, ja. Som han...
Och det är det som gör det så häftigt och det som också gör det häftigt är ju att Robert Palskog som är kommentator säger så här.
Bara inte Staffan går upp och skjuter bort den här matchen nu när han har varit så bra i övrigt.
Nej, så negativt kan vi inte tänka.
Jag förstår att det skjuter för att jag kommer med så jäkla bra timing in i situationen och har ett bra avstånd till blocket och sådär. Sen är det klart att det finns de som har frågat vad fan hade hänt om de hade missat.
Ja.
Och det vill man ju inte tänka på. Den tanken finns ju inte. Och det är jag väl glad för. Och det är lätt att säga när man satt skottet. Men hade jag missat det och så hade ju varit att jag ändå hade vågat tagit ansvaret. Och, ja, det är klart att det får man kan tycka att det är modigt. Men jag känner att jag verkligen förstår att jag sköt när jag ser situationen efteråt. Och det är en känsla som man får på planen. Allting stämmer. Jag får mina steg och jag får timing allting. Och jag kommer tillräckligt nära för att dra iväg ett skott. Så är det klart att man blir lite extra glad när den sitter.
Ja, det går ju bra, men inte skott. Jag vill inte ha skott. Nu åker den till ut, eller vad håller han på med?
Nej, det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson, så kommer skjuta Staffan i mål!
Ja, det är otroligt bra.
Gå inte på en kontring nu! Stoppa bollen!
Det man ska säga för alla som inte har det fast i minnet också, det är att när Staffan gör det här målet så är ju vårt mål tomt. Och tyskarna sätter igång spelet och har ju alla chanser att lägga in bollen i tomt mål. Varpå Johan Pettersson går upp vid mittlinjen och omfamnar tyska spelaren som kastar in den i mål.
Stoppa bollen! Och Tyskland gör mål!
Ja, det är korrekt. Jag tror att det är korrekt. Jag tror målet är godkänt.
Tyskland gör mål! Vad händer nu?
Ja, vi måste titta. Det är inget mål, säger domaren. Den är blåst. Nasewski säger att jag har blåst. Jag har inte blåst igång spelet. Jag måste blåsa igång spelet även om det är så. Så är regeln. Regeln är solklar.
Domarna anser då att det blir en förseelse då, han åker ut.
Ja.
Och då har de inte satt igång spelet igen. Därför gör inte, ja, tyskarna gör ju mål, men det döms förlängning.
Ja, de får frikast istället för
mål. Ja, det är avkast.
Ja,
avkast. Men de måste lägga om det igen.
Ja,
och då hinner de inte.
De borde ju haft någon slags fördel.
Ja, och den regeln har man ändrat nu, så att gör man en sån förseelse som Jan Pettersson gjorde där, så blir det utvisning och straff.
Är det liksom en snackis i Tyskland?
Ja.
de minns det som en stor skandal typ.
Ja, inte skandal, men det är klart att Johan Pettersson...
De skickar bara går vidare.
Ja, de går vidare. Nej,
men Västtyskarna 58 har fortfarande släppt en VM-serien där oväsens konstruktörerna och svenskarna som... Det hänger i med handbollsfolket. De bara åkte hem dagen efter, sen var det glömt.
Men jag kan ju känna så här, Jobbom Ivanjes puttade ju en av dotspelarna i Sandhavshallen i Halmstad på ett liknande sätt i slutet. Han bara puttade ut honom över sidlinjen och därmed vann de matchen när han var fri. Det sitter ju i. Det har jag ju pratat med Jobbom. Men det tycker jag fortfarande var ett jobbigt minne. Och det, nu snackar vi, det är ju fan 30 år sedan.
Ja. Jag tror spelarna i Dotter har gått vidare från det. Jag förstår att du som supporter att det ser ut och så. Men ja, det är något med handbollsfolk.
Man borde ringa, jag ska fan ringa.
De gräver inte ner sig över sånt. Det är ge och ta. Och det är sånt som händer. Nästa gång är det vi.
Vi borde ha en handbollsspelare på varje viktig position i samhället.
Det här var ju Bengans sista medalj. Han slutade ju ett år senare när vi kom 13:e plats i VM. Totalt tog det svenska landslaget under hans ledning 13 medaljer på 16 spelade mästerskap. Det gör ju Bengan Borg istället utav de mest framgångsrika landslagen vi har haft. Och det här som Staffan gjorde där definierar ju hur de var.
What you do in life echoes in eternity.
Ja, det var ju verkligen det.
Ja.
Här sitter jag 20 år senare och får någon slags semigåshud av detta.
Men det finns ju uppenbarligen, det sägs, Hannes Råstam gjorde en otrolig granskning av Quick-ärendet och sådär. Sen gick han ju bort tyvärr. Det sägs ju att hans nästa stora projekt var den där Steamer Fire. I Globen.
Och så dog han på något mystiskt sen.
Just det.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland prenumeranter. Vi gör det en gång i veckan. Vi gör det genom att sätta er i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Idag har jag gått in här och tittat lite på Argentinas trupp från VM 2002. Christian pratade om det som en av de stora rysarna, och då tycker jag att läsa upp kanske då den truppen, namn ur den truppen, blanda samman dem med våra hyran prenumeranter. Så det gör helt enkelt så. Stort tack för ert frikostiga stöd. Än jag är igång, då är också jag det. Simon Kingdahl, Roberto Ayala, Andreas Bardun, Diego Placente, Per Nilsson, Walter Samuel, Maurizio Pochettino, Richard Kruse, Pablo Aimar, Marcus Nyemad, Mattias Almeida, Christoffer Saltberg, Diego Simeone, Johan Wall, Juan Sebastian Verón, Per Lagerqvist, Javier Zanetti, Sigurd Bjerke, Marcelo Gallardo, Johan Eklöf, Gabriel Batistuta, Karim Hadje, Claudio Caniggia, Axel Eriksson, Hernan Crespo, Marcus Halling, Claudio Lopez, Magnus Tervik, Ariel Ortega, Christoffer Jönsson, Christian Gonzales, Anders Sjöberg, Gustavo Lopez, Emil Jensen, Marcelo Bielsa, Tevin Staxton, Claudio Hussein, Juan Sorin, Mattias Axelsson, Pablo Cavallero, Marcus Wilberg, Roberto
Bonanjo och Einar Österberg.
Jag har fått brev där de säger så här, varför pratar inte Emil om golf? Ja, men Masters 2012 är en rysare.
Varför var du på finalen förresten?
Nej.
Varför inte
det? Jag hade inte varit i Stockholm 2002. Nej, okay. Det är galen.
Han satt i sitt studentrum utan något på väggarna och borstade tänderna.
Ja, faktiskt. Studentrummet på Tuvanäsvägen 6 i Växjö.
Den billigaste presidenttanken.
Det står, man har köpt ett sånt trepack så det står två helt fulla också i badrumsskåpet. Christer Amundsson går in i vad som är det andra rummet i hans lägenhet, det vill säga toaletten. Borsta sina tänder.
Det är en annan märklig grej som jag hade ju då, om en sängen och så diktan foten på sängen så var det ett fönster som alltid stod lite öppet och jag bodde på kanske fjärde våningen eller någonting. Och nedanför var det en rabatt och lite parkering så här, när jag låg och käkade apelsiner, vilket jag gjorde jävligt mycket, så bara kastade jag ut skalet så med fönstret hela tiden. Ja. Jävla konstigt.
Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Mm.
För en lite mysig känsla ändå. Ligger här på studentrum och käkar apelsin. Livet leker.
Ja, och för att jag var ju jättekär i en tjej som gjorde superslut med mig då.
Inga bekymmer! Man är lycklig! Käka apelsiner där då. Goda matata! Det är ord som är bra! Munnen full med apelsin. Och goda matata! Man blir glad!
för tittade jag ut genom fönstret. Precis på, liksom mitt emot, så flyttade ju hon ju in.
Vem?
Hon som gjorde slut. Nej. Jo. Så jag såg rakt in i hennes lägenhet när hon hade liksom så här fredagsmiddag med någon jävla snubbe och så. Han var ju för övrigt, han gjorde ju sin militärtjänst, så här utlandstjänst i Liberia, kommer jag ihåg. Det var ju så här, fan vad jag stannade med på det. Att man liksom...
Stod du där bara och glodde då?
Ja.
Måste ha tömmer.
Ja, jag ser det tyst så. Ja. Men, det står en man.
Där vi har släkt det.
Och äter apelsin. Hakuna Matata. Ja, men okej, Master 2012.
Ja.
Okej.
Alla Master-fiet är den här jävla strikta, strama tävlingen i USA. Inför sista rundan, då är en svensk i ledarval. Jag tror bara det har hänt en gång. Då frågar jag er sportintresserade människor. Vem är den svensk som går i ledarval i US Master 2012? Han hade slutat.
Vad var det för få, sa du?
2012.
Ja, 2012.
Det är inte Stensson.
Nej.
Utan det är någon av de här Norlén eller något sånt.
Alex Norlén är det inte. Peter Hansson. Hansson, han är en av få som han slår bollen helt rakt så här. Ingen skruvat något håll, han slår den helt rakt så här. Han går och leder bollen ihop med Phil Mickelson, men Peter Hansson dör långsamt i den här, så att han behöver inte tänka på. Phil Mickelson gör en trippelbogey på typ hål 4 och så där. Han behöver inte heller tänka på. Men en boll bakom dem, alltså inte leder bollen utan en boll bakom, där går Louis Westhuizen och Bubba Watson.
Okej, är det amerikan på den ena, sydafrikanerna?
Bra, sydafrikanerna. Det är de det kommer handla om. Osthuizen är så här, han är ju en bondson från Sydafrika. Han vill egentligen, mycket bilder på honom, han sitter på en sån här traktor, vad heter den här? John Deere. Ja, gröna traktorn. Fan, det är ett stort företag ändå.
Ja, verkligen, och jag gillar ju country. Jag gillar ju, ja. Keith Urban gillar jag ju. Och han har ju många låtar om den typen av bilar.
Men han är så här, väldigt återhållsam. Han är trygg, enkel, väldigt, väldigt vacker, enkel. Så han svingar typ som, ni vet, Vardon i, nu blir det ytterligare en sällskapsresa. Eller i Oförtlig Golf, han, du vet, här raka. Han står ju och svingar en sån maskin. Sån svingar han typ så här, helt perfekt, vet, så här. Bollen går så rakt, slår kort och rakt, liksom. Det är Louis Osthuizen. Och sen den andra är då Bubba Watson, som är liksom verkligen den absoluta skillnaden. Svår ADHD, har aldrig någonsin tagit en han har inte satt en enda svinglektion. Mm-hmm. Alltså han svinger helt hemmabyggd och så är han vänsterspelare. Och så skruvar han bollen något oerhört mycket varje slag. Så här. Alltså han kan skruva en driver kanske 50 meter, alltså den börjar 50 meter åt höger, kommer tillbaka 50 meter, oerhört mycket skruv liksom. Väldigt, väldigt roligt att titta på då, för att han spelar på det väldigt konstiga sättet. Men han är också liksom han är också såhär, han kallar sig för en redneck, för han är såhär från södern i USA, ett litet ställe som heter Bagdad som ligger utanför Florida, som är...
Det vill man
döpa om. Men han kallar sig för att vara, han har väldigt, väldigt yvig spelstil. Han har liksom för mycket ADHD för att någon ska kunna stå och träna på ranchen. Så han och så går det, så spelar han liksom med rosa driver. Och du vet så här, han kanske har, ibland spelar han Masters som är så fint estetiskt, med de gröna färgerna och allt det där. Han spelar liksom Masters med en gul boll. Mm-hmm. Alltså han är liksom, det är totalt likt, han har ingen respekt.
Florida-boll heter
det då? Ja, det är ju att den har varit använd.
Är det Florida-boll?
Det är Florida-boll. Det betyder
att, att det var färgen på dem.
Nej, många Florida-bollar var gula då, för att på din tid när du letade mycket boll. Mm. När du hittar en boll, då är det en Florida-boll. Det kallas för det när man har hittat en boll.
Okay.
Bubba har också så här, han har så mycket tics. Han går runt och rycker i tröjan och så här, som helt galna ögon. Här, så här, och så, han är liksom helt oberäknad i verkligen.
Mm. Ja, känslan är att du håller på att utveckla sig till en riktig jävla rysare.
ni är med på liksom persongalleriet här. Vi har den
lugna...
Två ytterligheter. Ja. Inför sista dagen så ligger då Bubba tre slag efter Osthöjsen. Osthöjsen gör en albatross på hål nummer två. Mm. Vet ni vad en albatross är?
Ja.
Ett eagle till mamma.
Ja, precis. Exakt. Birdie.
Tre under.
Par, birdie, eagle och albatross.
Precis. Så på ett par fem hål får han i bollen på två slag. Ja. Och det är så här, du vet, han slår... Jag tror han är i luften typ så här nästan en minut, för att den rullar så länge på greenen. Eller i luften, den rullar så länge. Alltså från att han slår den, du vet,
sina... Går han in på green med en spoon?
Nej, ja, det är en järnfyra tror jag han slår. Just a beautiful balance swing. And it looked good just from this first bounce. As soon as it climbs as high as it did and starts to move down the hill here, come to Papa. Come on. You know you want to. Och då börjar det lite, vi stannar upp lite grann, för att här görs en av de sämsta high fivesen som någonsin har gjort i idrottshistorien. Alltså golfspelarna är sämst av alla på high fives. Jag kommer nu bara ge kort topp fem sämsta high fives som någonsin gjorts. Det som händer ofta med golfspelare, i och med att de inte gör så mycket, alltså innan Tiger kom in, då fanns det typ inte målgester, om man ska säga. Men det var han som började fistpumpa och så här, och började liksom, han började knyta nävarna så där.
Någon som körde fiolen med golfklubban
så att de har aldrig varit bra på high fives. Nej. Det har varit något som inte riktigt hört hemma då, för att man gör inte den typen av kraftuttryck. Sen har det blivit ännu sämre av att den här, vet, att man går fram och gör den här, man kör knogarna åt varandra. Då är ytterligare försvårat, för ibland kommer den, och då blir det vanligt så att någon gör knytnäven och så går den andra med öppen handflata, och så slutar det med att de bara, du vet, någon tar tag i
någon stensaxpåse.
Ja, det blir precis, det blir liksom stensaxpåse. Så topp fem är det Mark Leishman och Cameron Smith som gör en fruktansvärt dålig high five, som är just då det här förvirrande då, att en gör knytnäven. Jag har bara en bild på den, ni ska få titta på den. Den ser ut så här, ni ser på den, så ser den. Vi kommer lägga upp det på. Sen har vi Tommy Fleetwood. Tommy Fleetwood gör en så usel high five med sin caddy att han får ett slag i ansiktet. Tommy Fleetwood with a great finish for the Southport England native. He got a nice shot in the jaw there from his caddy. Men, och ser man den i slow motion, så ser man att det som händer just är att hans caddy så här, han vill göra en high five upp en flata. Hans caddy bara ta hårt i, över hela handleden på honom och trycker den upp i hans ansikte, så jävla dåligt. Nummer tre är en helt egen genre där jag tycker det finns så rent över den. Jag ska titta på den. Jag tänkte, det är Phil Mickelson som bara snabbt går fram till sin caddy. Helt solika bara missar handen. Du vet vad? Snabbt som fan, så luftmiss liksom. Inte ens nära på att träffa varandra heller. Två är då, ett av de mest ikoniska slagen någonsin, det är ju Tiger Woods chip. Han chippar den upp i en backe och så rullar den långsamt tillbaka. Och så tror man den stannar precis innan hål. Och så ser man Nike-märket på bollen stå stilla. Och sen rullar den i. Det är den bästa Nike-reklamen, brukar man säga. Den bästa Nike-reklamen någonsin. Liksom. Efter det så gör det här verkligen liksom en klassiker och dålig high five. Så. Ni ska få det beskrivet av en amerikansk bloggare. Bara för höra vad som händer då. Tiger har gjort den här då. Hans caddy kommer fram. de är båda sådär upppumpade med energi liksom. Och de vill ju då göra high fives och grejer liksom. Först tvekar de kring high fivesen. En går in och ska hålla handen, den andra vill bara slå till, den andra vill hålla liksom. Så tillbaka till, du vet, någon sån grej. Och det blir, alltså, det är totalt kaos liksom. Ni ska få se det här beskrivet av den amerikanska. Men han sätter ord på det här.
This happened. Double fist pumps to a weak high five that was cut short with an attempted hug and back to an off-target high five.
Weak high five, attempted hug. Det är så jävla dåligt. Men
det där är ju en klassiker också. När man missar en high five så ska man gärna rycka och ha sig lite så här för att det ska hända någonting som känns rätt. Men det blir oftast jävligt fel också.
Och det här är liksom, det här är verkligen slaget liksom. Alltså, det är det som visas varje gång man pratar om Agassi. Och så kröns det då av den här helt fruktansvärda high-fiven. Men, trots det, den vackraste, sämsta high-fiven någonsin, det är när Oosthuizen har satt då det här slaget som var så vart en minut innan den går i. Alltså, det finns något så otroligt vackert över den här high-fiven, som är fångad och faktiskt också tonsatt. Och ändå går liksom caddien över och jag sen knyter ner över den liksom.
Ja, det är vackert. Ja, men det är, vilka känslor. Ja, men vilka känslor som kan frambringas med sån musik och idrottsögonblick i samma, väldigt bra tonsatt tycker jag.
Jag tyckte också faktiskt låten harmonierar med innehållet där.
John Vangelis och signaturmelodin till Ett med natur, va? Eller var det mitt i natur var det då? Mitt i natur. Den tråkiga inhemska svenska.
Och den här high-fiven är så vacker i och med att i och med att Oosthuizen fullföljer då. Och hans mjuka, fina handled är full, ja. Det är som en fågelvinge nästan liksom. Ja, väldigt fint. Ja.
I alla fall. Och caddien fortsätter ju. Tar ju inte notis av att det inte blev
en vanlig high five. Liksom.
Exakt, det blev ju bara det här.
Vi ska försöka lägga upp då så många av de här high fivesen som möjligt på vårt Instagram. I alla fall, den här albatrossen, eller double eagle som det ibland kallas, gör ju att Oosthuizen tar ledningen och Watson är ett par slag efter. Och grejen då med Watson är att han har så jävla, han har sånt riktigt golfpsyke. Alltså han kan inte leda och behålla den. Alltså han kan inte förvalta en ledning eller sådär, utan han måste hela tiden kämpa i, han måste jaga och inte ha någonting att förlora. Så alltså, han har riktiga gipshänder liksom. Så att när han ligger efter bakom och jagar och måste liksom, han har motstånd, då spelar han avslappnat och bra liksom. Så vi kan ta oss fram till hål nummer 13. Det börjar dra ihop så här på slutet. Oosthuizen är fortfarande två slag före honom. Och Bubba Watson känner så här, okej, men nu börjar det hända grejer här. Nu jävlar, du har fyra birdies i rad liksom. Nu påbörjar han den riktiga upphämtningen. We have a tie at the top again. Watson at 10 under. Och när de lämnar 16 i green så är de alltså helt lika. Och då kommer alltså Bubba Watson från fyra raka birdies. Han är verkligen vind i ryggen. Men då ser man hans ögon och han börjar bli så jävla nervös då. För då inser han ju så här att fan, jag kan ju vinna det här. Så han säger till och med till sin kallare så här, we can win the Masters. Så, som en fråga så. Han skriver, yes, yes, I know. Just give me a straight drive. Wow, shots it out to the left side. Och Watson slår ut den rakt ut i skogen naturligtvis. Alltså, han kan inte hantera det. Alltså, han har så roligt psykiskt att en gång när han ledde en golftävling så ledde han med han hade kanske en 3-meters putt. Liksom. Alltså, det är ju kanske 50-50 att man sätter en sån nästan. Och det är där med tre slag. Då frågar han sin caddy. Det är ganska kul för då står han över den så här. Och så pratar han med sin caddy. Då tror ju alla publik eller liksom alla tv-tittarna så här. Nu pratar de om lutningen på putten eller sådär. Men då frågar Watson så här. Jag kan fyrputta härifrån och ändå vinna. Alltså, jag menar, jag skulle få han inte i den på fyra slag så det, jag menar, det, ett barn skulle få i alltså, och han ska det vara yes. Alltså, så dåliga nerver har han i läget. Så att nu när han märker att han kan vinna det här så slår han det rakt ut i skogen så att han skaffar sig problem igen så att han har någonting och liksom lyckas slå ett makalöst slag inifrån skogen där. Oosthuizen lyckas göra par, de följer varandra till 18:e. Båda slår upp den på green på 18:e. Oosthuizen gör par. Och Watson har en putt för birdie för att vinna The Masters då, men på tok för nervös att kunna sätta den, missar, får i parputten och det blir playoff liksom. Då kommer vi bara spela omspel då. Och då är det, då spelar man 18 och är det fortfarande jämnt spelar man 10, är det fortfarande jämnt spelar man 18 och så håller man på så liksom.
Ja, okej, okay, så samma hål hela tiden alltså.
Ja, två hål då för att de ligger så att man kan spela dem fram och tillbaka så där då.
Okej. Okay. Typ som man har börjat leta bollar där på 10 så ska de spela det hela tiden så. Man får ingen ordning på det, måste upp och ställa sig åt sidan efter de bollarna man har kastat upp på fairway som det hoppar med i kassen så, och står och frysar över dem så, och så går de förbi och sen ner igen och tror att det är lugnt.
Leta Florida bollar.
Who is this? Vad menar jag här liksom? Medelålders man. I vardagbyxor.
Och en hemmabyggd bollupplockare och en halv ketchupflaska och en bambupinne.
I alla fall, första av alltså, Bubba Watson, man borde, jag ska se om man kan hitta någon, han är så otroligt nervös. Alltså, axlarna är här uppe liksom hela tiden. Så han går och rycker, hans tics är bara spår ur. Hans ögon är så här hela tiden liksom. Alltså, han går och trycker. Och första hålet lyckas de båda, jag tror båda gör par. Så att det blir ett omspelshål till och det och håller med 10. Då står Watson över och så har han med sin rosa jävla driver liksom. Alltså, han är så jävla nervös.
Way right. Remember he did this earlier too, yeah. And it made its way.
Oh, well, that's in deep. That's going down. Yeah, that's 60 yards into the trees.
Och så bara sprätter iväg den. Och det är så långt ut så han får liksom börja peka så här att vara med där borta publiken nu för att den är liksom riktigt långt bort. Riktigt, riktigt långt in i skogen. Men då gör också den trygga, rakt slående Osthuizen samma sak faktiskt. Han står också in i skogen. Och där har Watson sagt så här att där släppte allt liksom. Och fy fan vad skönt. Nu har jag är i skogen. Men då ligger man i, på gastarna i skogen, då ligger man på pine straw, alltså tallbar. Och det är ganska tacksamt. Jag undrar faktiskt, man kan träffa bollen ganska rent på det. Och när hans caddy kommer och säger till honom så här att han hinner liksom ner till bollen före, han bara, we got a shot, säger han. Alltså bollen ligger så pass fritt att han kommer kunna svinga och liksom. Då säger, du känner Watson och säger, åh. Nu släpper liksom axlarna så här. Han bara, åh vad skönt, nu har jag motståndet, jag ligger inte mitt på färg, det finns ingenting, jag kan bara liksom vinna där. Och härifrån då så slår han ett av de mest sanslösa slagen i Masters historia då. Och jag sa innan till er att han kunde skruva bollen på ett sätt som ingen annan kunde göra. För det som han har då, det är att han har, det finns en korridor ut från skogen, men den går helt rätvinklat ut mot fairway. Och det är dessutom ganska kort avstånd mellan där han ligger och green då. Alltså, så att han måste slå en väldigt vinklad klubba, en 60-gradare liksom. Anledningen då till att han håller på att skruva bollen så här mycket, det är för att han får liksom panik när han ska slå den rakt. Det är mycket lättare att försöka hela tiden hitta på ett konstigt slag. Det ligger liksom i linje med det här att han måste ha hela tiden något slags motstånd. Det måste hela tiden liksom finnas ett problem som han måste lösa. Och här har han då det perfekta problemet, så att det är liksom bara han på hela jorden som kan slå det här slaget.
Would he be able to shape a shot from there? And get it anywhere close to the green, Nick.
Well, I've seen him hook wedges on the range.
That's what I'm thinking.
A 20-yard hook on a wedge. So, yeah. He told me on the range he hit a wedge, slightly helping, 176 yards on the range. So, with a bit of adrenaline, he might get 190.
Titta på det här. Alltså, green är här. Och man ser när bollen landar sen hur fruktansvärt mycket skruv det är. Ja.
Did it hook? Oh, what a shot!
Look at it. Snap hooking on the green and incredible. Absolutely incredible. It was just a classic excuse for him to just conjure up another piece of magic.
Så han slår liksom ett slag som skruvas kanske 50 meter. Mm. Och det är bara han som kan liksom göra det. Det finns något så fruktansvärt poetiskt med den avslutningen så här att det kunde bara bli så liksom.
För det ringer in honom så mycket.
Det ringer in honom och det var kanske det enda sättet för honom att klara av och vinna det här. Han var så nervrak. Men om han fick ett omöjligt slag, men där det bara var så här, det är bara jag som kan lösa det här. Det var tvunget att gå på det här sättet på något sätt. Mm. Och sen så säger han, ja, för det som händer sen är då att han, det är kul också för att Osthuizen är också i problem, så att han gör en bogey, det vill säga han har en sådan putt utav kornet, kanske var 3 meter. Han har den och gör han 2 puttar så vinner han Masters liksom. Och så att det uppstår en situation där han på något vis ändå måste, här, han måste ju få i den då. Och han slår den första putten så att den är väldigt, väldigt nära på att gå i. Så att han har kanske, nu ser jag, han kanske har 7 centimeters putt kvar. Och publiken börjar jubla då, för det är klart att han har vunnit. Och Osthoisen förstår ju med det, så att han puttar liksom klart så att man ska göra så att man ska lämna till vinnaren att han ska få göra det fritt. Men Boasen är så fruktansvärt nervös att när publiken jublar som att nu har du vunnit, så tar han handen så här, alltså det är inte klart. Det är att vi pratar liksom om en sån här lång putt. Jag tror till och med kommentator säger någonting så här, what's he doing? Typ så här, come on Bob, eller något sånt där liksom.
Hold on a minute here. Hold on a minute. Oh, wow. Lining up a 6-incher.
Why not?
Another Watson is wearing a green jacket at Augusta. And this time, his name is Bubba. That's his mother Molly coming onto the green.
Han har ju liksom aldrig identifierat sig som en sån person som ska kunna vinna sånt här. Så att, och det är ganska fint tycker jag, för att i den här segerintervjun då i på Augusta, det heter Butler's Cabin, så frågar hon så här: hade du föreställt dig, liksom, hur hade du tänkt dig det här i dina drömmar? Och då säger han bara så här, är han tyst ett tag, och så säger han: I never got this far in my dreams.
Mm. Poetiskt.
Visst är det lite poetiskt?
Ja, väldigt poetiskt. Faktiskt, ja. Den ska jag sno.
Du kan inte sno.
Det kan jag väl.
Ska du sitta och ljuga?
Nej, inte att det var jag som kom på det, men alltså använda det.
Du blir intervjuad för, vad är det för, Resumé? Ja.
Hur kunde du vara med och starta en contentbyrå?
I never got this far in my dream, så Christer Albinsson, som nu har sålt 51% till Schibsted. Ja, det är om Bubba Watson.
Underbart.
Ja.
Nu är det så att vi har varit tvungna att spela in igen. Ny information har nått oss som gör att vi var tvungna att helt enkelt börja om med den sista rysaren.
Rysarnas rysare.
Ja.
Det vet fan vad man ska kalla det.
Du vet fan, men...
En rysare?
En rysare.
Ska inte överdriva.
Förklara, Marcus.
11 juli 1982 så har Sverige inte vunnit Davis Cup sedan 1975. Men man har någonting på gång. Den 6 juni, vi ska bara ta lite goda datum här som jag tycker är fina i den svenska idrottshistorien. Den 6 juni på Sveriges nationaldag och Björn Borgs 26-årsdag så har Mats Wilander, då bara 17 år, vunnit Franska öppna i Paris. En månad senare, alltså i juli 82, så är Sverige i USA för att möta USA i Davis Cup, och det är själva rysaren. Mötet äger rum i Checker Dome i St. Louis, Missouri. Ställningen är 2-2 i matcher. Och det är det för att McEnroe har slagit Jerry i det raka set. Wilander har slagit Elliot Telter i en femsättare. McEnroe och Fleming har utklassat Jerry och Hasse Simonsson i dubben i raka set. Och Jerry har slagit Brian Gottfried. Och nu ska det avgöras. Fast kanske ändå inte. McEnroe är stor favorit trots att Wilander har vunnit i Frankrike. McEnroe är McEnroe. Matchen spelas inomhus på hemmaplan dessutom. Och McEnroe går upp i 2-0 i set, bryter Wilanders serve tidigt i tredje och går upp till 4-2 och skaffar sig två breakbollar upp till 5-2. Nu hänger ju matchen i en skör liten tennissträng här. Men där håller spelarna sina 23 kommande servegame. Inget, vad är det heter i tennis?
Break?
Ja, inget tiebreak.
Nej, alltså, inget tiebreak. Nej.
Innan Wilander kan bryta och vinna det tredje setet med 17-15. Wilander vinner även det fjärde, så det blir alltså ett skiljeset.
Mm.
Visst är det en rysare nu?
Det är en rysare.
Ja. I det femte är ändå McEnroe starkast och vinner matchen efter 6 timmar och 22 minuter spel. Där och då den längsta tennismatchen som någonsin spelats. På plats i St. Louis så var Mats Sandberg, Stogge, för radions räkning såklart. Vi har ringt honom.
Ja.
Han kan få berätta om hur det var där.
Jo, alltså, jag kom ihåg att någon sa när jag kom hem, med det pratades mycket om matchen, så att jag gick och la mig då och hade radion på. Sen när jag vaknade på morgonen så höll matchen fortfarande på.
Är det sant?
Jag vet inte om McEnroe kanske underskattade. Det kan inte ha gjort, för McEnroe tog ledningen med 2-0.
Mm.
Sen vann ju Wilander fjärde setet då, överraskande. McEnroe tappade då. Då fanns ju förhoppningen för femte naturligtvis då, för Wilander hade ju bra kondition.
Mm.
Och det stod ju och vägde. Vilket Jonte sa, har jag för mig, många gånger efteråt i femte setet. Jag tror Jonte sa så här, Sjögren, att Det stod 6 lika och Villande hade 30-40 McEnroe-serve på spel om bollen, sa han alltid. Alltså så nära var att Villande vann. 6 lika, 30-40 i McEnroe-serve och Villande i spel om bollen. Så att där kunde det faktiskt ha blivit en riktig sensation. Men då höll ju McEnroe-serven och Åstad brutit sen i nästa gen 88-6 tror jag. Ja. Så det stod ju vägde väldigt mycket och Villander var ju hyllad efter den där matchen som en hjälte för att Sverige förlorade.
Hur var du kommenterad? Den pågick ju 6 timmar och 22 minuter. Hur är du kommenterad en sån
match? Ja, alltså det var ju jättespännande och väldigt engagerande. Jättefantastiskt roligt, det var det verkligen. Alltså det var, ja, det är en höjdare som jag kommer ihåg, en riktig höjdare faktiskt. I och med att det var så sensationellt att det blev en så spännande match och att Villander var så helt bra, så att det var riktigt kul. Det var upplyftande, euforiskt, framkallande av starka känslor.
Minns du att McEnroe varit sur där när han inte lyckades stänga matchen vid 2-0 och sådär? Han började gnälla på domaren rätt mycket.
Ja, det var ju hans nimbus. Det gjorde han ju nästan alltid. Sen var det ju patetiskt på slutet, men då var han ju inte så gammal. Han är född 59. Han var ju bara 23 år kan han ha varit då. Mm. Han född 59 i Wiesbaden. 82 var han 23 år. Så han stod ju på topp av sin karriär, 23 år gammal. Mm. Men det är klart, han gnällde ju naturligtvis på domaren. Det gjorde han ju. Men jag minns inget sådant här skandalöst utbrott vad jag kommer ihåg.
Gjorde du den ensam matchen eller hade du någon bisitare?
Det var Ove Bengtsson var där också. Ove Bengtsson som kommentator.
Ja, okej.
Ja, visst.
Hur många gånger gick linan till Stockholm ner då? Hur många gånger slängde du på luren?
Ja, det var inte då, vet du.
Nej, och du gjorde inte det med flit bara för att skapa känslan att...
Jag borde ha gjort det. Det är för sent nu, efter 40 år.
Ja.
Det är mycket man ångrar.
Och nu kanske folk tycker att det gick snabbt här.
Mm.
Snabbt avhandlat.
Raskt marscherat.
För den nya informationen som nådde oss, Emil.
Ja.
Det var ju att den 11 juli 1982 så spelades även VM-finalen i fotboll på Santiago Bernabéu-stadion i Madrid. Mellan, kommer du ihåg vilka som möttes?
Italien.
Mm.
Och... Det är inte då Brasilien.
Västtyskland.
Ja, det borde kanske veta som vi gjort ett helt avsnitt.
Ja, men det var länge sedan. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Och vilken otroligt fräck radiosporten kväll man ser framför sig här.
Mm.
Och det är ju det som är den nya informationen och det är det ljudet vi vill bjuda alla på.
Mm.
På plats i Madrid så har vi Tommy Engstrand och experten Ovar Bergmark.
Antonio Cabrini, Juventus 24 år och Gabriele Orial, Inter 29 år. Och forwards Bruno Conti från Islidoms Roma 27 år. Paolo Rossi, superstjärnan, Juventus 25 år.
På plats i St. Louis, i Checkerdome, sitter Mats Strandberg. Stronge.
Andra serven från McEnroe väntar vi på. Och den kommer där.
De här matcherna pågår alltså parallellt. Så här får radiosporten lyssnaren åka med från Madrid till St. Louis. Ett par bollar där, tillbaka till Madrid. Kanske ett ledningsmål där. Tillbaka till St. Louis och tillbaka igen. Och det är det ljudet som vi bara inte kan underhålla
er.
Så jag tänker att vi lägger på det där.
Mm.
Och så åker vi med bara.
Mm.
Första serven kommer i spel. Nät och fel igen av amerikanen. Andra serven från amerikanen har vi där. Det är dubbelfel av Brian Gottfried. Jerryd bryter direkt och leder 1-0 tillbaka till Madrid.
Här i Madrid är det fortfarande 0-0 i VM-finalen i fotboll mellan Västtyskland och Italien. Vi har spelat, eller spelarna har varit nere på gräset och lirat fotboll i 13 minuter och 45 sekunder just nu. Det har inte hänt särskilt mycket annat än att den västtyska pressen i stort fortsätter. Stilike gjorde en elegant brytning när Tardelli höll på att bryta igenom alldeles nu.
30-0 till Villander, alltså 2 bollar från det fjärde sättet. Villander servar igen där. McEnroe på väg framåt. Utan McEnroe, det är 40-0 till Mats Villander att ta fjärde set i den här oförglömliga matchen mot McEnroe.
Här kan Italien göra 1-0. Straffspark i den 24 minuten av EM-finalen. Och det är Italiens första straff i den här turneringen. Och Cabrini lär vara en säker straffläggare. Och Conti haltar, får hjälp av Röda Korssystrar där borta. Och så kastar sig raketer ner på plan från publiken som är uppror.
John McEnroe jublar och kramar om hela det amerikanska laget. Med 8-6 vinner USA.
det femte setet. Och matchen pågår i nästan 7 timmar. 17-15, 6-3. Och nu kastar McEnroe upp racketen i luften. Och publiken jublar.
Bergio, där tar han upp bollen! VM-finalen 1982 är slut! Italien har vunnit VM. Har vi någon lämplig italiensk melodi hemma i Stockholm? Så spela upp den så småningom.
Orva, det här är... Jag vet att du är en gammal beundrare av italiensk fotboll. Du var själv proffsspelare i Rom ett par år. Du lärde känna staden, landet, fotbollsspelarna, synen på fotbollen. Säg något vackert om La Bella Italia.
Jag ska bara säga bellissima.
Och jag undrar om vi möjligtvis har någon hyllningslåt för Italien på lut hemma. Kan vi inte föra O Sole Mio med någon stor italiensk tenor? Kan inte grammofonarkivet vara med och plocka fram det? Nej, det är söndag och det är sommar och det är semester och det är ledigt. Och något italienskt. Kan vi inte ta Cantare med Lasse Lönndahl? Eller Volare eller vad det heter. Någonting italienskt.
Ja, men idag, Emil, så hade det varit, hade det här hänt samma kväll, så hade, så hade, ja, men till och med sportradion eller radiosporten hade puffat för det här i olika kanaler. Och
super söndag.
Ja, exakt, va. Men det här var bara fullständigt normal sändning.
Så här var det varje dag på 80-talet. Då var det, så kunde det vara så här.
Ja.
Det var en VM-final. Och sen var det Willard de Backerhoff i St. Louis. Kan vi också göra så här, Marcus, att ibland är det svårt, men vi gör intervjuer med folk så där, så det är svårt att veta exakt vad man ska göra med ljudet, så det kanske inte alltid behandlar innehållet eller det har så mycket med precis det vi gör att göra så där. Men ibland uppstår bara liksom härliga, fina samtal. Jag kommer ihåg en gång ringde vi Kurre Lundmark, så stod han och tankade sin bil på E4 någonstans där och pratade om hur han har fått vägsalt på bilen eller det var någonting som han stod och svor om där. Då kommer jag att säga, det här är väldigt härligt ljud, men det är svårt att använda. Men nu tyckte det uppstod en liten sån stund också med Mats Strandberg här. Så jag tänkte bara, kan vi inte bara, nu har vi haft det här härliga ljudet från St. Louis och St. Bernabé, kan vi inte också bara avsluta och gå ut på lite så här riktningslöst samtal med Strogge?
Ja, det är klart att du ska göra det.
Ja.
Samtidigt så det finns ju spår här av viktig journalistik, skulle jag vilja säga. För alltså, det är klart att man vill höra om Villanders serv, nätspelet, stämningen i arenan och sådär. Men framförallt så vill man ju veta vad Mats Strandberg åt,
ja,
efter att ha kommenterat först en match och sen en till.
Mm.
Och den andra var det 6 timmar och 22 minuter. Vad äter man efter en sån arbetsinsats?
Vad serveras?
Ja, men det passar väl bra att gå ut på. Det tror jag inte att någon har några problem med.
Nej. Och har ni inte tid med det så bara stänga av.
Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade en gång.
Ännu en gång.
Vad gjorde ni efter matchen?
Då käkade vi på ett ställe där i St. Louis. Och då var Arne Thorén, det var generalkonsul i USA, tror jag. Min gamla favorit Arne Thorén.
Mm.
Så jag hade träffat 76 då på OS, när man var med i radions gäng 76 på OS i Montreal då. Det var då Åke Strömmer sa till mig att Strandberg, fan du ska göra boxningen hör du, i OS. Men så träffade jag av en händelse Strömmer Arne Thorén. Och Thorén sa, jag vill göra boxningen, sa Thorén. Och då... Och då fick han göra det. Då kom Strömmer tillbaka till mig och sa, du kan väl kommentera i pauserna.
Pauserna?
Mellan ronderna då. Ja. Du kommenterar mellan ronderna, Strömmer, för du kan ju det här med boxning. Men Thorén ska referera.
Ja, du ser.
Så var det. Men Thorén är en gammal favorit för mig. Sannoliken enorm mediafavorit, Arne Thorén. Han är gud för mig, verkligen. Han är gud. Så jag träffade honom på kvällen då vid någon sorts, på någon restaurang utanför, ja, i St. Louis på något sätt. Och han var ju, åkte ner för att se matchen då, som generalkonsul stationerad i New York.
Vad åt du för någonting?
Det var väl en sån här pepparbiff som vanligt.
Fan vad gött. Då är man hungrig efter 6 timmar och 22 minuter. Det är rätt gött, oj, med en pepparbiff.
Oj, en härlig biff. En härlig biff, en härlig biff. Så att det var ingen stroganoff, men det var ju en härlig biff, ja. Mm.
Ja, vilka jävla tennismatcher du har fått uppleva, Mats. Alltså, den här är ju
det går utan på det mesta den matchen, faktiskt. Det gör det, så att det är en ynnest att få vara med om matchen, det kan jag säga.
Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.